coronasommaren 2020 riskerar att bli en väldigt tyst sommar. Alla festivaler och större konserter har ställts in. Inga artister kan resa in i landet. Fler än 50 personer får inte samlas på konsert. Vad händer med musikbranschen? Kommer konsertarrangörerna att överleva? Och vad händer med oss som inte längre kan ta del av levande musik? Hur bra är de digitala alternativen? Jag heter Martin Jönsson. Välkommen till Studio DN.
Det blir ingen Way Out West-festival i Göteborg i år. Arrangören Luger har in i det sista hoppats att festivalen skulle bli av.
Roskilde-festivalen blir inte av i år.
Planerade spelningarna på Ullevi i Göteborg.
Och Nöjesparken Gröna Lunds scener.
Minst 3400 konserter har fått ställas in.
Så har det låtit i medierna de senaste månaderna när det gäller inställda musikarrangemang. Välkommen Nils Hansson, mångårig musikredaktör på Dagens Nyheter och flitig konsertbesökare.
Tack, tack.
Hur många konserter går du på normalt under ett år?
Ja, jag för ju inte bok så där, men om vi räknar bort festivaler där det är ju väldigt mycket i klump så skulle jag tippa att det snittar på ungefär 2 i veckan. Så då är det väl 100 ungefär.
Mm. Det som nu händer har ju naturligtvis slagit hårt mot många olika grupper. Artister, ljudtekniker, konsertpersonal, arrangörer. Vilka skulle du säga har drabbats hårdast?
Det är ju svårt att säga generellt eftersom väldigt många olika aktörer har oerhört små marginaler. Och det är klart, ju mindre de är, ju färre av oss som har hört talas om dem, desto knepigare sitter de nog till. Men konsertarrangörerna är nog en grupp som inte blir uppmärksammad lika mycket som en del andra mer synliga figurer.
Artisterna har ju vissa andra möjligheter till intäkter. För konsertarrangörerna är det väldigt mycket svårare. Vi har sett hur olika arrangörer har hanterat det här på olika sätt. En del har gjort digitala arrangemang med live på scen utan publik. Eller konserter med färre än 50. Andra försökt skjuta fram konsertbokningarna så att biljetterna gäller till nästa tillfälle. Och en del har bara ställt in. Vi har också sett en del konkurser tyvärr, framförallt lokalt. Kan du ge några exempel på vad som du tycker har varit bra eller mindre bra agerande av olika arrangörer?
Ja, det är framförallt så att det är först i efterhand som skalan på det här har blivit uppenbar. Så att först så dröjde det ju väldigt länge innan det blev officiellt att arrangemang ställdes in. Och det har ju lite grann fortsatt så där. Så att nu var det bara mindre än en vecka i förväg som en konsert som jag hade köpt biljett till, Tyler Childers på Slaktkyrkan, den ställdes in, och det visste man ju sedan månader tillbaks egentligen att den inte skulle bli av. Men officiellt har det alltså inte varit tillkännagivet. Och så där är det väldigt mycket när det gäller små klubbspelningar. Men i och för sig det är större också. Vet att Randy Newman på Cirkus som skulle varit i mitten av maj, där var det fortfarande inte officiellt inställt. Om man gick in på hemsidor och sådär bara någon dryg vecka innan. Så att det finns en långsamhet där i kommunikationen. Och en annan grej som inte är en konsert men en scenföreställning. Jag hade köpt biljetter till Andersson Måns på Södra Teatern i mars. Och där gick det ut några dagar innan den skulle ha blivit av att nej, nu måste vi skjuta på det här, så vi fick nya datum i juni. Och sen då, för någon månad sen eller vad det var, så blev det omflyttat igen till i januari nästa år. Så att det får vi väl se. Men så där har det varit. Man har inte vetat hur stort och hur långt det här skulle bli, och när det först sköts upp då 3 månader till juni så kändes det som en väldigt lång tid framåt och ett ordentligt säkerhetsavstånd.
Vi har sett väldigt många digitala evenemang som har försökt att ändå funka som en slags kompensation. Hur tycker du att det har fungerat för musikälskarna? Går det att återskapa något av den magin som finns från en levande konsert med en digital spelning?
Jag är förvånad över hur svårt det verkar vara, för att jag är en sån som gärna med förtjusning ser liksom DVD:er med konsertinspelningar och sånt där, och kolla klipp på YouTube med ganska taskig kvalitet och sådär. Och det är väldigt lite av de här strömmade hemifrån grejerna från olika artister som jag blir intresserad av på samma sätt. Jag förlorar fokus på något sätt.
Mm. Vi har ändå sett en del, många väldigt stora artister som har gjort digitala framträdanden, ofta kopplade till välgörenhet. Vi ska lyssna på en av de största här.
We just want everyone to sit back and enjoy the show, and we want to be entertaining to you, and also celebrate the medical professionals that are absolutely our heroes right now. And if I could just give the world permission to smile for 5 seconds, that would be my greatest wish.
Vi hörde här Lady Gaga i programmet Morning Joe om det digitala evenemanget One World, där hon fick många av världens största artister att delta, från Billie Eilish och Taylor Swift till Elton John och Celine Dion, till stöd för sjukhuspersonal världen över. Vad tyckte du om den här galan, Nils?
Ja, det var ju samma sak där, att jag tänkte mig nog att det skulle bli en liten fest att titta på, och jag klarade inte av det särskilt länge alls. Jag pliktkollade på några saker och var lite förvånad över hur dåligt en del av de jättestora artisterna gjorde ifrån sig, som att de inte riktigt tog det på allvar. Och det var överhuvudtaget inte alls den här känslan av att nu kommer hela världen samman, som ju gjorde Live Aid och den typen av jätteinitiativ gjorde de så mäktiga.
Vi ska prata mer om konsekvenserna för konsertbranschen efter en kort paus. Studio DN pratar om konsekvenserna av coronakrisen. Om vi tittar utöver det musikaliska och för oss fans som längtar efter att få gå på konserten, vad tror du blir den långsiktiga effekten av det här? Kommer arrangörer, stora som små, att överleva?
Jag tror säkert att några kommer att duka under, och det finns inte så jättemånga att ta av, men det är inte en bransch där man skär kosing med täljkniv, och jag är orolig för det. Det är väldigt entusiastdrivet, mycket av framförallt den intressanta undervegetationen, det som sker på små scener för ganska liten publik, men med liksom, vad ska vi säga, någon sorts legendariska dimensioner i efterhand ofta.
Så det är subkulturerna som kommer att slås ut, tror du?
Ja. Alltså det är ju ingen större risk att Live Nation går under av det här, eftersom det är ett enormt stort bolag med väldigt mycket resurser. Så att de blöder ju som alla andra, men de har liksom en annan sorts försäkring.
När vi pratar om resebranschen till exempel, tror ju många att det kommer att vara en fördröjning innan folk, om någonsin, återupptar sitt gamla beteende. Hur tror du det kommer att vara med det när det gäller konserter? Kommer folk vilja trängas på Ullevi eller på en Way Out West-festival igen, givet riskerna för olika typer av smittor?
Ja, med tanke på hur det ser ut på Stockholms SL-bussar idag, så tror jag det. Jag tror att minnet är väldigt kort när det gäller sånt här.
Om vi tittar framåt till höst och vinter då, det är väl rimligt att anta att de utländska artisterna kommer att prioritera sina hemmamarknader, i alla fall när de väl kan komma igång igen. Kommer vi att se några utländska artister alls i Sverige i höst?
Ja, det kanske blir färre från USA än från vissa andra länder, men jag vet inte riktigt vad som står i de olika kontrakten, men det kommer dröja innan det överhuvudtaget turneras internationellt, så att när det väl öppnar så är det väl de lokala nationella artisterna som det handlar om, och där tror jag att det kommer bli långsammare och senare än vad vi kanske är riktigt medvetna om ännu.
Regeringen och kulturminister Amanda Lind har ju arbetat för att ta fram olika stödprogram för arrangörer och musiker och andra kulturaktörer. Vi ska lyssna lite på vad hon har sagt om det här.
Den här sommaren kommer inte att bli som planerat. Konst och kultur är livsviktigt för oss människor. Litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, lyrik och alla konstnärliga uttryck är grundläggande för vad det innebär att vara människa. Och i den kris som vi nu befinner oss i så drabbas kulturlivet hårt. Och det som har tagit decennier, kanske mer, att bygga upp riskerar nu att lida stor och kanske permanent skada.
Det har ju skjutits till pengar från kulturdepartementet och regeringen. Tror du att de åtgärderna kommer att räcka?
Nej, det tror jag inte det finns någon som tror. Och risken är väl att de som behöver det allra mest kanske inte riktigt syns i den stora huggsexan. Att det är små aktörer som inte är bra på att navigera i de här systemen och att höja rösten tillräckligt mycket i rätt tidpunkt och sådär. Så att där tror jag att det finns stor fara.
Om konserterna kommer igång igen, blir det så att kostnaden skjuts över på konsumenterna? Att vi kommer att se väldigt höga biljettpriser?
Inte mycket mer än vad som har varit, tror jag, för att konsertbiljetter har ju blivit dyrare också i takt med att större del av artisternas inkomster har hamnat där. Så att de artister som har kunnat höja biljettpriset har gjort det, och det är nog ganska väl utprövat vad marknaden är med på redan.
Om man jämför med andra intressegrupper så har ju koncernstjärnorna varit ganska tysta i debatten. Om man jämför med vd:arna för Liseberg och Gunnar Lund, som i och för sig också ordnar konserter, så har de protesterat högljutt mot att nöjesparkerna inte får öppna. Fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand sa att fotbollen i princip var de enda som fått yrkesförbud, vilket ju ter sig lite bisarrt. Varför har arrangörerna varit så tysta jämfört med andra röststarka lobbyister?
Ja, dels tror jag nog att väldigt många av de här är vana vid att inte jobba mot de här offentliga systemen. De tar inte emot något särskilt mycket stöd och de är inte vana vid att be särskilt mycket om bidrag, för att det har alltid nedprioriterats när det gäller det allmännas kulturstöd. Man har tänkt att det här är en kommersiell kultur som ska bära sig själv. Men sen så är det också så att när det gäller nöjesfält, när det gäller fotboll, så går det att starta imorgon om man bestämmer sig för det. Men de här turnéerna, de äger ju inte rum, så att vad spelar det för roll om det blir tillåtet? Det går inte att göra ändå.
Stort tack Nils Hansson för att du var med oss idag. En allra sista fråga. Vad gör du i sommar musikaliskt när du inte kan gå på konserter? Sitter du bara hemma och lyssnar på Bob Dylans nya album eller?
Inte riktigt så, men det blir en del YouTube.
I morgondagens Studio DN så pratar Sanna Björling med DNs matredaktör Elin Peters om de bästa tipsen för sommaren när det gäller mat och dryck. Missa inte det. Ljudillustrationerna till dagens avsnitt var hämtade från Sveriges Radio, MSNBC och regeringen.se. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och exekutiv producent Augustin Erba. Jag heter Martin Jönsson.